Ja, 2150 kom.
Ja, det är 2150 här kom.
Då är det två östgötska killar där som tydligen är igång och härjar igen. Kom.
Ja, det är uppfattat. Jag gissar på att det är något kajko, kom.
Jo, men det är korrekt. Kom.
Ja, men det var väl själva, Stefan. Vilken bonans är det nu då? Kom.
Ja, då har vi vittnen då som har bekräftat att det rör sig om en så kallad krimbonanza. Kom.
Krimbo, what?
De ska fan mig få se på krimbonanza. Slut, kom.
Ja, då har du tillstånd att gripa dem som asen. Jag tar en vete längd så länge. Klart slut.
Ursäkta, 2150 här. Så du vete längd? Kom.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till den här bonansan som vi är i full rulle med. Den går ju under namnet Krimbonanza. Vi är Något Kaiko Podcast där vi då varje vecka kommer att slå på sirener, skaka galler, ta fram spaden och gräva oss djupt. Likt man gräver en likrop då förslagsvis ner oss i allt som har med krim i någon form att göra. Det kan vara allt från mord, stölder, bedrägerier eller allmänt klantiga brottslingar. Jag heter David, kallas för Dava och på andra sidan i cyberspace i vanlig lag och ordning så sitter ju då min partner in krim, Stefan Brutti Holmberg. Vi kör en applåd och en tuta på det hörni! Tjena Brutti!
Ja, Deutsches bitte.
Idag blir det tyska, ja, precis. Ingen spanska, utan vi går direkt på tyskan bara. Det har blivit lite för mycket av den varan, por favor, tänkte jag säga här. Men, så jag tänker, vi skippar för snacket, för jag är så jäkla taggad på vad vi ska prata om idag, faktiskt.
Men det är så, du är inte intresserad av att veta var jag är någonstans idag. För jag är faktiskt inte hemma idag.
Okej, vart är du någonstans? Vart befinner du dig just nu?
I bandyns mecka.
I bandyns mecka?
Mm. Inte innebandy alltså, utan vanlig utebandy på is. Var är jag då någonstans?
Jag tänkte säga Örnsköldsvik, men det är ju hockey.
Ja.
Så då slänger jag till med, för vi är uppe i norr ändå.
Ja, inte så långt, men...
Jag drar till med Gävle, det gör jag.
Du är inte långt ifrån alltså.
Jag är inte det.
Nej, Sandviken.
Sandviken?
2 mil utanför Gävle typ.
Jaha. Har du sett bandyplaner och sånt där uppe?
Du, jag håller på och jobbar inuti Göransson Arena som är bandyarenan i Sandviken.
Jaha.
De har till och med en inrink, vet du, i bandy. De är...
Uff.
De är top notch lag alltså.
Shit alltså. Har du lust att snöra på dig skridskorna och sen bara ut och köra liksom? Är bandy din grej?
Nej, det är det inte. Och det finns ingen is där inne nu.
Nej, okej. Okay. Det är den du ska lägga dit nu, för du jobbar med det, eller hur?
Nej.
Fan, okej.
Okay. Här och servar motorer i taket. Så jag har stått i en lift idag 25 meter upp i en vinglig jävla censurerade människa-lift.
Men den vita hjälmen är på ändå?
Nej.
Aha.
Keps
idag, okej, okay. Mm. Lever farligt.
Sele är dock på, ja. Sele ska man ha.
Ja, någon ordning får det vara i Sandviken idag.
Ja, för fan.
Ja, den här bonansan som vi har kört här nu på distans också, krimbonansan. Du har ju varit och flängt en hel del under de här avsnitten. Och det är ju kul att se att du är lite av en globetrotter inom Sverige.
Swedetrotter.
The Swedetrotter. Och vi har ju rappat av olika avsnitt i den här krimbonansan redan. Och när man tänker på krim då så går ju tankarna direkt till mord, rån, konststölder och brottslingar av olika slag. Främst klantiga då.
Och bandy.
Och bandy. Men det finns ju också en subgenre som passar i krim. Nämligen något som är sjukt kriminellt. Och kanske mer högaktuellt än någonsin faktiskt. Det är ju nämligen korruption.
Exakt.
Och när korruption eller något fuffens sker då, och tidningar och media då, och offentligheten får reda på att detta har skett, så rubriceras det här som...
Sjuka skandaler.
Sjuka skandaler?
Sjuka.
Sjuka skandaler ska vi prata om. Sjö. Och det är så intressant här, för jag har ju varit på loppis och införskaffat mig en så kallad skandalmätare faktiskt.
Ja.
Har du talat om en sån?
Nej, det har inte.
det är inte så konstigt att du inte har gjort det, för den finns ju inte på riktigt. Men den kommer vara bra till hands i det här avsnittet i alla fall.
Ja, det är bra.
Det är som så att den här skandalmätaren som är ihopbyggd för det här ändamålet då, det är ju att vi i det här avsnittet ska gå igenom ett antal med skandaler. Mm. Och den här skandalmätaren ska då betygsätta den här skandalen. Och ja, den har tre nivåer, kunde jag läsa på Bruksen här. Men jag tänker att vi kan dra igång den här skandalmätaren och se vad den går för. Jag ska bara damma av den lite här, vänta. Så jag drar igång den här nu, Brutti. Mm.
Detta är första gången du använder skandalmätaren. Tryck 48 om du vill fortsätta.
48, det är lite...
Hallå, om du inte vill fortsätta, dröj kvar, dra ur routern. Lägg den i en svart liten plastpåse så att den liknar en bajspåse avsett för hundskit och släng den i en papperskorg när ett dagis.
Okej, det 48 sa han att jag skulle trycka på, va?
Mm.
Jag trycker 4, 8.
Du vill alltså fortsätta. Bara sjuka individer tar detta beslut. Men okej, jag dömer dig inte. Skandalmätaren har tre stycken nivåer. Jag betygsätter din skandal med någon utav dessa nivåer.
Yes.
Nå, vad vill du att jag skandalmäter?
Okej, nu verkar den vara igång här i alla fall. Så nu vill den nog att vi ska dra igång med en skandal.
Ja.
Så jag tänker att jag har en så jäkla saftig skandal som jag gärna vill börja med, om det är okej för dig.
Mm, det är helt okej.
Bra, vi kör igång. Ja, Brutto och jag sitter här då via Skype och jag har här hos mig en skandalmätare som jag köpte på Loppis. Lite dammig sådär, lite äcklig, men det får gå. Och den här då kommer betygsätta Bruttis och mina skandaler här då, för att liksom se, är det skandalöst eller icke? Och med tanke på att jag är så jäkla taggad på att dra igång här, så måste jag bara ge ett litet varningens finger och säga: hur i helvete har inte den här skandalen filmatiserats inom svensk filmindustri ens? Jag bara tänker så här, varför har inte den här filmatiserats än? Att det är, för det här, det låter ju nästan som en Bondfilm, det som jag ska gå igenom här nu. För jag tycker det är så jäkla sjukt.
Men för i helvete, dra igång någon jävla gång. Helst idag, tack.
Ja, det är väl bara att köra igång då.
Ja, vi ska då bege oss till 1958, då en nybliven polis börjar arbeta på Östermalms polisstation.
Okej.
Den här polisen visar sig vara ingen mindre än Stig Berling. Är det här någon du har talat om?
Alltså, jag känner igen namnet, men jag kan fan inte placera det.
Alltså, han var lite news för mig med. Men du kanske kommer, det kanske kommer falla ner en polett här nu när jag drar igång.
Mm.
Han började jobba senare för radiopolisen för att sedan gå över till utlänningsroten. En rotel som sysslar med att ta koll på utländska medborgare som opererar på ett eller annat sätt utom och inom Sveriges gränser då.
Okej.
Okay. Och efter 10 år inom polisen så ville Berlin klättra lite i karriären och han sökte sig vidare till Säpo, som står för vad?
Säkerhetspolisen.
Ja, det är bra, men det är inte många som vet det, tror jag inte.
Jag tror att 9,5 av 10 svenskar vet det faktiskt.
Ja, okay,
det är inte jättesvårt att lista ut heller.
Ja, där fick han jobb på byrå 2, som var då en spaningsenhet som var en rotel som sysslade med kontraspionage mot Sovjetunionens agenter som befann sig i Sverige.
Okej.
Okay. Och när han inte var hemma i Sverige så tjänstgjorde han på FN-bataljoner runt om i världen. Han var tjänstledig från Säpo här ett tag och hade börjat jobba som förbindelseman på försvarsstabens säkerhetsavdelning. Men han hjälpte till att kartlägga ryska diplomaters aktiviteter i Sverige. Vi får ju tänka på att det var ju 60-tal här.
Mm, mitt under kalla kriget. Vietnamkriget var igång.
Han hjälpte i alla fall då att kartlägga ryska diplomaters aktiviteter i Sverige och kopierar även en hel perm med massvis av hemligstämplade handlingar.
Ryska handlingar eller svenska handlingar?
Svenska handlingar.
Okej.
Okay. Och han arbetade bland annat som militärpolischef på Cypern och i Mellanöstern. Sen var han FN-observatör bland annat i Israel och i Libanon. Och det var här, i Libanon, i huvudstaden Beirut, på den sovjetiska ambassaden, som Berling introducerades till GRU-officeren Alexander Nikiforov.
Vad står GRU för då?
Jag vet inte exakt vad det står för, men det står...
Gregoriansk ryska underrättelsetjänsten.
Alla står och sjunger i kano liksom. Ja, med en sopran, en tenor. Och en sån här, vad är det då hon heter utan pung?
Enuck.
Nej, vad heter de här pojkarna som har...
Ja, men det är väl enuck.
Kastrerade pojkar söker jag på här. Jag hoppas inte polisen går in i min sökhistorik här sen. Kastratsångare.
Kastrat, så heter det.
Ja.
Nu måste jag bara avbryta det här för att jag har fått fram vad det står för.
Ja.
Glavnoje razvedjivneloje upravlinje.
Där ja. En applåd och en tuta för Bruttis ryska uttal där.
I'm in the ballpark i alla fall.
Ja, men det är bra, det är bra. Men i alla fall, och det var ju då Sovjetunionens militära underrättelsetjänst då som Alexander Nikiforov arbetade för.
Mm.
Han ger den här pärmen med de hemligstämplade handlingarna. Kan du gissa vad som fanns i den här pärmen som han gav till Alexander här, Stig alltså?
Nej, jag vet inte. Positioner på alla våra minor i Östersjön.
Du, det var inte så dumt gissat faktiskt, måste jag säga.
Nej.
I den här pärmen så fanns en så kallade fortifikationskoden, FO-koden förkortat då.
Aha.
Som var den topphemliga förteckningen över Sveriges försvarsanläggningar, kustartilleribefästningar och mobiliseringsförråd.
Okej.
Okay. Så du kan ju tänka dig när han ger den här pärmen fulla med sådana dokument till ryssarna.
Mm-hmm. Det är fan saftigt alltså.
Han återvände senare till Sverige 1975 då, Stig här, och var tillbaka på Säpo på ryssroten inom citationstecken. Och här har han då blivit en nyförvärvad sovjetisk agent med Alexander Nikiforov som kontaktman.
Hur dumma är Säpo som anställer honom igen då?
Ja, men alltså han hade väl säkert bra kontakter med Säpo innan, hoppade över lite till FN. De hade ingen susning om att han skulle bli en backstabber och en spion då.
Nej, men ändå, de måste väl ha vetat det vid det här laget.
Ja, du vet, Säpo, de blundade här och litade helt blint på Stig Berling.
Ja, ja, jag hör det.
Och då, det han fick i uppgift att göra, Stig Berling här, det var att han rapporterade om vilka brister och fel som ryska underrättelsemän begick i Sverige då.
Okej.
Och han använde sig av osynlig skrift med hjälp av karbonpapper och skriften tog senare fram en speciell vätska.
Citronvätska.
Citronjuice som den här snubben. Vad var det han hette nu igen?
MacArthur hette han i förnamn. Det var MacArthur någonting som Dunning-Kruger-effekten bygger på i alla fall.
Precis, vi pratade om honom i Klantiga brottslingar 3.
Ja, exakt.
Och tillbaka så fick då Stig kortvågsmeddelanden via en kortvågsradio som han hade kontakt med då, med de här ryssarna. Och efter ett tag här, nu börjar Säpo misstänka att något inte stod rätt till.
Okej.
Och att de förmodligen hade en mullvad i sin organisation här då. Och Stig Berling blev snabbt misstänkt och den civila underrättelsetjänsten KGB hade en egen mullvad i sin organisation. Och han genom militära kollegor vid GRU förstod att det fanns en agent placerad på Säpo i Sverige. Den här mullvaden som KGB hade hos sig var ju då Oleg Gordievsky. Och dessa uppgifter gav då Gordievsky till brittiska MI6.
Mm, James Bond.
James Bond jobbar där, 007.
Exakt.
Can I help you?
Yes, my name is Bond. James Bond.
1977 hamnade Berling i Egypten med en ny FN-tjänst. Säpo misstänkte honom fortfarande såklart. Och det var här en GRU-tjänsteman hade försett Säpo med bevisen för att Berling då faktiskt var en spion. Mm-hmm. Han befann sig i Jordanien här när det blev bekräftat att han faktiskt är en spion. Men han kunde inte flyga därifrån så han begav sig till Israel. Och den 12 mars 1979 så grips han av israelisk säkerhetspolis i en passkontroll på flygplatsen. Han sattes på ett flyg till Köpenhamn och möts upp av sina gamla kollegor på Säpo som griper honom där och då. Men här, han dömdes i alla fall 1979 till livstidsfängelse för grovt spioneri och grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Det var den här FO-koden då, fortifikationskoden.
Ja, just det, multiplikationstabellen, ja.
Precis, där blev han gripen för. Sattes då först in på Kumlaanstalten, sen slussades han runt bland mentalsjukhus för att sedan hamna, hör och häpna här nu Brutti.
På Hall.
På Hall kan man tro, ja. Nej, han hamnar på Norrköpingsanstalten.
Minimum security.
The minimum security prison, Norrköpingsanstalten alltså.
Ja.
Han fick i tidigt skede ta emot besök från sin barndomsvän Elisabeth Sjögren.
Mm-hmm.
Och de blir kära och gifter sig.
Men vad fan?
Stig Berling byter namn till Eugen Sandberg. Efter hans mor då, som heter Sandberg i efternamn.
Ja, ja. Eugen också.
Eugen såklart.
Är inte typ ett av de fulaste namnen i hela världen?
Hallå, jag har faktiskt...
Eugen.
Hallå, jag har faktiskt tänkt på att döpa om mig själv till Eugen. Det har jag sagt flera gånger.
Ja, jag vet det och jag tycker det är så jävla töntigt namn. Ja, det,
alltså...
Eugen.
Ja, men på svenska låter det lite halvt osexapeligt så, men på engelska blir det så här Eugene. Ja, det låter bra alltså.
Nej, jag tycker inte det.
Nej. Fan, okej okay då. Men hon bytte ju också namn då till Eugenia på senare.
Eugenia.
Eugenia, ja. Hon bytte också efternamn då till Sandberg. Och efter ett tag då så får han tillåtelse att ha bevakade permissioner med en tillsyningsman. Och det kunde vara då i någon form av aktivitet och ett restaurangbesök.
Okay.
Och den 5 oktober 1987 så sticker de iväg under hans permission. Och då sticker de till Elisabeths lägenhet då i Rinkeby. Och där tillsyningsmannen lämnade dem klockan 23.00. Och han skulle dyka upp då, den här tillsyningsmannen, klockan 13.00 dagen efter och hämta upp Stig till, för att skjutsa tillbaka honom till fängelset då. Och det var här de kokade ihop en plan att rymma.
Ja, wow. Så oförutsägbart.
Men det här är så sjukt. Hon hyr 3 stycken hyrbilar som skulle fungera som flyktbilar då. Den enda bevakningen de hade var att det var en spanare som tillhörde Säpo som satt utanför lägenheten i en bil. Och framför lägenheten så står en av de här hyrbilarna för att locka de här spanarna till att hålla utkik på den då. Men vad gör de då? Jo, de drar på sig joggarkläder, joggarmundering bara. Elisabeth traskar ut genom porten och går iskallt förbi den här spanaren i bilen då.
Fan coolo,
tänkte hon där. Stig också då, i full joggarmundering, sticker ner till garaget och tar utgången därifrån. Och det var även dimma, så att det var dålig sikt överlag då, så spanaren märkte inte de här alls, att de bara gick ut.
Okay.
Så jag vet inte om jogginggrejerna hade behövts där. Men 1 kilometer bort står den här andra hyrbilen som hon hade hyrt då, och där skulle paret mötas upp. Men planen spricker. Säpo var där och kontrollerade många bilar som stod i närheten där då. Och Elisabeth tänker återigen, fan coolo. Jag sticker till den tredje flyktbilen som står parkerad i Djursholm.
Okej.
Okay. Och Stig då, med sitt joggarställ, joggar över Järvafältet upp mot Tensta och joggar upp på E18, hoppar in i en taxi som kör honom till Djursholm. Och han når fram då till den här tredje flyktbilen och möter upp Bettan där.
Fy fan alltså.
Hinner med en Ålandsfärja som går klockan 9.00 där på morgonen, som är på väg till Mariehamn. Klockan 13.00 back in Rinkeby så knackar den här tillsyningsmannen på lägenheten där. Ingen aning om att Stig och Elisabeth inte är i lägenheten, utan de faktiskt har rymt. Mm. Från Mariehamn tar paret en färja över till finska fastlandet och vidare till sovjetiska ambassaden i Helsingfors. Här stannar de i en vecka. Och rikslarmet om att Stig och Elisabeth var på rymmen gick 10 timmar efter att hans försvinnande upptäckts.
Jävlar alltså.
I Helsingforsregionen hittar polisen parets flyktbil och i en diplomatbil då, med en Stig Berling i bagageluckan, kör de till den finsk-sovjetiska gränsstationen Valima. Och de lyckas fly.
Och så var han uppe heller i Ryssland då?
Precis, så de bodde i Moskva där ett tag. De bytte namn till Ivar och Elisabeth Strauss. Han sticker senare sen till Libanon med henne och där byter han namn till Ronald Abbey.
Okej.
Och låtsas vara en brittisk jordbruksingenjör och levde som jävla kung där, skulle man kunna säga.
Okej.
94 sticker de hem igen då, det här paret, och frivilligt faktiskt, och han fängslas åter. Och så fick han sitta kvar sina 3 år i fängelse fram till sin frigivning 17 juli 97.
Okej.
Okay. Så den här fängelsetiden verkar liksom ha rullat på trots att de var på rymmen. Det tycker jag är lite skumt, eller?
Jävligt skumt faktiskt.
Men det kommer lite sad news här.
Aha.
Elisabeth, den här frugan då, hon drabbas av akut cancer. Stig blir djupt sorgsen av det här såklart och ska bege sig till sjukhuset där hon låg inlagd. Men han inte i tid innan hon somnade in. Hon dog på deras bröllopsdag också.
Ah.
Men han gifte om sig sen med en 20 år yngre psykolog som heter Helena Smejko. Och ja, han var ju lite av en Casanova skulle man kunna säga.
Ja, jag förstår.
Men han hade ju också då, det har jag inte sagt här, men i början av 90-talet så drabbades han av Parkinsons sjukdom här då också då.
Okej.
Okay. Och ja, han gick senare med i Vänsterpartiet, kommunist, du vet som han var.
Såklart.
Och till sist blev han sjuk. 2012 blev han inlagd på ett sjukhem i Stockholm. Och sen avled han senare 2015.
Ah,
vilken jävla resa, va?
Ja, det var en jävla resa, må jag säga.
Vad tycker du om den här liksom? Ska jag dra igång skandalmätaren?
Ja, jag tycker fan, gör det.
Detta är absolut en skandal. Därav skandalöst. Hur i helvete kan detta få ha ägt rum? Fy fan, säger jag bara.
Ja, jag ser här att nummer 2 lyser på skandalmätaren, Brutti.
Jävlar alltså, av 3 ändå.
Av 3, ja.
Ganska stor skandal ändå.
Håller du med liksom så här, och du har aldrig hört talas om det här innan?
Jag tror fan inte det. Jag känner inte igen den här historien, och det är bara det är en skandal i sig.
Exakt. Ja, Brutti, du får en liten skandal på det här bara. Jag ska se, skandalmätaren ger det utslag här. Det blir en etta på den.
Ja, jag rubricerar det här som skandalöst faktiskt. Det gör jag.
Ja, det var kanske en lite lång skandal där som jag drog upp, men jag kände fan att den måste ändå tas upp när det kommer till spioneri, korruption, Stig Berling där liksom som säljer svenska, eller inte säljer, men han ger hemligstämplat material till ryssen alltså.
Ja, jävlar alltså. Förräderi, landsförräderi på hög nivå.
Om inte det är kriminellt så vet jag inte vad som är där längre.
Nej, jag vet inte fan alltså.
Ja, men nu är jag ju sugen på här. Jag ser att skandalmätaren är redo på att höra dina skandaler här. Så du får köra på här, Brutti.
Mm, jag har några korta här, så att bear with me. Alltså, känner du till en ö som heter Chappaquiddick Island?
Chappaquiddick Island?
Chappaquiddick.
Quidditch låter som Harry Potter där.
Ja, skulle man nästan kunna tro. Nej, det är en ö i den amerikanska delstaten Massachusetts.
Okej. Okay.
Känner du till den tidigare senatorn Ted Kennedy?
Ja, gud ja. Det är ju JFKs bror, va?
Exakt.
Ja.
Och även Bobby Kennedys bror.
Just det.
Ted Kennedy är den som inte blev skjuten av de tre.
Just det, det var det han är känd för.
Ja, han är nog mer känd för att han var senator i Massachusetts hur länge som helst i princip. Men i alla fall, den här Chappaquiddick Island, den hamnade lite i fokus för amerikansk politik här 1969.
Aha.
Och det är på grund av just Ted Kennedy. Han hade varit på fest med en kvinna vid namn Mary Jo Kopechny. Och efter den här festen då så tänker han att det är en jävla bra idé att köra hem från en ö med en bro. En bro vid namn Dyke Bridge.
Okej.
Men han kör av vägen och kör rakt ner i vattnet.
Nej, fan. Var han full också såklart?
Såklart, han var det. Teddy lyckas ta sig ut ur bilen och simma upp och till ytan och hämta luft. Och även trots att han försöker att rädda Kopechny idag så lyckas han inte. Så hon dör.
Nej.
Den unga kvinnan som hon var vid den här tiden. Men inte nog med det, så han sket i att rapportera det här i 10 timmar.
Oh my god. Skulle han sova av sig ruset eller vad fan är det frågan om?
Ja, exakt. Det var nog hans tanke, skulle jag tippa på. Det är ingenting som finns bekräftat, men det är spekulationerna pekar ditåt.
Vilken jäkla ångest är det ändå, liksom veta att man gör något kriminellt genom att sätta sig bakom ratten. Spelar ingen roll om det var på Chappaquiddick, eller vad hette ön?
Chappaquiddick.
Chappaquiddick-ön där, alltså vad fan, alkohol bakom ratten. It's a big no.
Exakt, men är du senator så kan du väl göra vad som helst, tänker han.
Ja, men lite så.
Men i alla fall, det visade sig att det kan han definitivt inte. Han fängslades i 2 månader efter det här.
Aha.
Och han, liksom båda sina bröder, hade ju drömt om att bli president i USA.
Ja.
Gick inget bra.
Nej.
Eftersom han hade blivit fängslad då, så fick han ju, så var hans chanser lika med 0 efter det här.
Så en president får inte ha något kriminellt förflutet?
Nej.
Undrar varför Donald Trump sitter då?
What the hell? That's really bad reporting.
Ja, okej.
Okay. Vad tror du skandalmätaren säger om den här då?
Ja, den blinkar lite grann här.
Detta är absolut en skandal. Därav skandalöst. Hur i helvete kan detta få ha ägt rum? Fy fan, säger jag bara.
Ja, det verkar vara en tvåa på den faktiskt. En nivå två.
Nivå två.
Det där var ju, alltså, jag kan tycka lite synd om den där Kennedy-familjen ändå, för att saken är ju det här med att eftersom alla, två av dem blev skjutna och den alla ville ju bli president, den ena var president då. Mm. Men det är ju lite trist liksom att deras öden, det var som att de inte var liksom ämnade för att sitta på en högre post i samhället. Utan
nej, precis.
En otursfamilj, ja, utan dess like.
Verkligen.
Men det var en stabil nummer två på den i alla fall i den skandalmätaren.
Ja. Jag kommer ta mina i kronologisk ordning, bara så du vet det. Så nu ska vi bege oss till 1972, det vill säga 3 år efter incidenten med Teddy.
Uh-huh.
Och då har vi faktiskt den enda president i USAs historia, trots sina över 80 presidenter. Den enda presidenten som faktiskt har fått avgå sitt uppdrag.
Va? Okej.
Okay. Mm. Vet du vem jag pratar om då?
Alltså avgå då, det är inte liksom att man får slut efter 4 år, utan det blir ett abrupt avslut på ett.
Ja, precis.
Och då tar vicepresidenten över med en gång, va?
Exakt.
Okej.
Okay. Det finns en sjuk historia om den här vicepresidenten också, men den kan vi ta lite senare.
Ja, presidenten i sig då som fick avgå. Du, jag har inte så bra koll på USAs före detta presidenter och vad de har ställt till med i livet. Så, ja.
Fast den här har du hört talas om ändå,
okay.
Om jag säger namnet.
Ja. Uh-huh.
Richard Nixon.
Ah, oh shit. Han var lite skum, va?
Han var, ja, det skulle jag nog vilja säga. Han fick ju avgå på grund av någonting som hette Watergate-skandalen eller Watergate-affären.
Ah, det var ju det. Vi har ju pratat lite grann om det här i avsnitt 14.
Ja.
I projekt MK Ultra.
Exakt, exakt. Det har vi faktiskt gjort. Och Watergate är ett... Det är ett kontorskomplex där bland annat republikanernas högkvarter, kan man säga då, ligger.
Okej.
Okay. Och Nixon och hans närmsta män, kan man säga, med hjälp av agenturer som FBI, CIA och IRS.
Aha.
De har mer eller mindre spionerat på andra presidentkandidater under 1972 då.
Oh shit, på tal om spioneri där.
Ja, exakt. När han valdes in som president.
Aha.
Men det var ingen som riktigt såg kopplingen då 1972.
Nej.
Till Nixon. Så att han valdes som president. Och det var först i juli 1973 som han faktiskt, man började hitta bevis på att det var just Nixon som hade beordrat det här mer eller mindre.
Aha.
Och 1974, den 9 augusti, så avgick han som president. Och hans efterträdare då blev ju då Gerald Ford.
Ja.
Han benådade honom den 8 september, alltså en månad senare.
Okej.
Okay. För allting, han fick en presidentbenådning och den står över i hela lagen. Han fick inte sitta en dag i fängelse.
Det där har jag sett i La Casa de Papel. Nu kommer jag dit igen, I know. Men det är ju en grej där, utan att spoila någonting kanske, men man kan ju som brottsling också bli presidentbenådad. Och då är det ju helt, då är det fine. Då liksom blir ens record sheet helt jävla slopat i princip.
Ja, exakt.
Shit alltså, okej.
Okay. Och det här är helt sjukt. Och Gerald Ford, det är lite konstigt tycker jag. Gerald Ford, han blev vicepresident utan att vilja bli det. Han är inte folkvald. Han är den enda vicepresidenten som aldrig har varit folkvald. Och han är den enda presidenten i USAs historia som inte heller har varit folkvald. Så därför han är en historisk president på grund av det här också.
Alltså så här, det är ju som att han fick det där i knät bara. Nej, vad fan. Okej. Okay.
Men Nixons administration, de sa det liksom 1973 att när den tidigare vicepresidenten visade sig ha haft någon skandal på sitt håll tidigare i livet, när det uppdagades 1973, då valde de gemensamt Gerald Ford som vicepresident. Sen så var ju han, för då var ju han vicepresident när Nixon fick avgå.
Just. Jävla clusterfuck.
Ja. Men han verkar ju inte riktigt ha helt rent mjöl i påsen heller, eftersom han benådade Nixon från allvarliga anklagelser.
Ja, gud ja. Men alltså den här Watergate-skandalen då, Det var liksom att det läckte information om att det hade varit spionage på presidentkandidater då alltså.
Exakt, exakt.
Det här måste ha varit stora rubriker i tidningen alltså.
It is overcast and raining in Washington as President and Mrs. Nixon prepare to leave the White House for the last time as the first family.
The president has acknowledged that because of the Watergate affair, he no longer has a strong enough base in Congress to continue with any effectiveness.
Ja, det var ju så stora rubriker alltså. Det var ju, som du sa, ett clusterfuck. Alltså, helt jävla otroligt. Vad det var. Och det är den enda presidenten i USA:s historia som har avgått sitt uppdrag innan ämbetstiden rann ut.
Hur länge fick han sitta då?
Han blev vald 68 och fick sitta från 69 den 20 januari 69 till den 9 augusti 74.
Ah, så det var liksom hans 4 år där och så blev han omvald. Ja, då är jag med.
Yes.
Ah, shit alltså. Du, jag ser här att skandalmätaren, den går bananas här nere.
Är det så?
Ja, den går bananas. Det här är ju rätt så stört ändå. Liksom. Det här är ju högst olagligt och kriminellt att ens utföra spionage på sina, ja, sina motståndare då.
Jaha.
Och fy för helvete vad detta är skandalöst. Det är så motherfucking jävla skandalöst att jag skiter ner mig, torkar mig inte efteråt och sniglar mig fram på en persisk matta med enbart skinkorna så att inte ens kemfett kan rädda mattan. Precis så skandalöst är det.
Det blir en trea då?
Jävlar.
Ja, den här var den här var sjukbrutig faktiskt. Jag vet att Watergate-skandalen är en omtalad skandal. Kanske en av de största skandalerna som...
I alla fall i USA:s historia.
Och efter Toblerone-skandalen med Mona Sahlin där också. All right. Ja, Richard Nixon, att inte han blev mördad på kuppen är ju ett under i sig.
Ja, faktiskt.
Okej, jag drar igång skandalmätaren igen här så får du dra en till skandal här. Det blir skandalbonanza.
Ja. Känner du till ett företag som heter Worldcom?
Worldcom? Det låter nästan som att det är ett telefonföretag av något slag.
Det är exakt vad det är faktiskt. Det var ett av världens största telefonoperatörer 98. Okay. Så köpte de upp en annan telekomjätte som hette MCI för $40 miljarder. Och då blev det en av de absolut största affärerna i hela liksom, i historien.
Och fy fan, ja.
Och sen så köpte de upp 2 stycken till företag 98 och 99. Och då blev det liksom det näst största internet- och teleoperatören i USA.
Okej.
Men 2002 tvingades de till konkurs för att de hade förhärligat sina papper lite grann. Så de hade redovisat 35 miljarder kronor mer än vad de hade fått in under de senaste 5 kvartalen där 2002.
Har de hört talas om en revisor kanske? I don't know. Hur fan kan man lyckas med det ändå? Det är sjukt.
Ja, det är helt sjukt. Du vet, det är ett företag som hade 85 000 anställda världen över.
Holy shit.
De hade världens största nätverk för internet på den här tiden.
Oh my god. Ja, de var ju med liksom i internetets guldår där i början.
Och på en dag bara, tjoff, inte ett smack.
Nej.
Och de som var ansvariga fick ju såklart sitta i fängelse.
Men var det livstid eller vad hände då?
25 år.
Oh, jäklar i gatan. Men vad var det som egentligen hände då liksom rent konkret efter det?
Det som hände var ju, alltså, det man kan säga är ju att IRS då, som är deras, vad ska man säga, skatteverket i USA, Internal Revenue Service.
Ja.
De kom ju på att de hade förskingrat pengar.
Mm-hmm.
Och man hade till slut kommit fram till att det var $11 miljarder som fattades i bolagets redovisning. Och då grundaren då, Bernard Ebbers, han dömdes till 25 års fängelse för inblandningen. Och då hade de 9 stycken åtalspunkter på honom. Och han dömdes på alla punkter.
Men vad är det man åker dit för då? Ska jag försöka gissa vad han dömdes för?
Ja, okej. Okay. Ja.
Det vill bara slänga in ordet grovt innan varje dom då, så blir det liksom...
jag har faktiskt tyvärr inte alla punkterna framför mig, bara så du vet det.
vi tar liksom huvudpunkterna som svider mest att höra i en rättssal. Då tror jag då att grovt bedrägeri.
Mm, det står bara bedrägeri, men det är rätt.
Okej, bedrägeri är rätt. Sen har vi då skatteförskingring. Det är väl inte, det går väl under samma kategori som bedrägeri.
Mm, fast du har ju inte jättefel heller, för att det står vilseledande redovisning.
Ja, där har vi det. Ja, men det är typ skatteförskingring. Ja, då har jag två rätt än så länge då.
Mm. Jag har en tredje framför mig.
Ja, då ska jag gissa rätt på den då. Korruption.
Det börjar på samma bokstav.
Ja, det var fan, vänta. Jag ska. Vad fan? Nej, jag kan inte.
Vi har haft en hel bonanza om det här.
Ja, konspiration.
Ja.
Och den är mindre rolig att få höra i en rättssal.
Sen så var det ju finanschefen där, Scott Sullivan. Han erkände sin medverkan till brott.
Aha.
Och efter det så valde han dessutom då att samarbeta med åklagarna och fick ett sänkt straff på grund av det. Jag vet inte vad det sänkta straffet blev, men han fick ett sänkt straff.
Aha, okej.
Sen har det ju, sen så det här företaget då, WorldCom, de hade ju flera liksom dotterbolag och så, och alla de här blev ju liksom utsålda till andra företag då, för det är ingen, man vill ju gärna ta över de här jättemobiloperatörerna och tele- och internetoperatörerna.
Ja, gud ja.
Så Verizon köpte upp MCI.
Aha.
Bland annat. Verizon är ju, ja, ett stort företag. Det har man ju hört talas om, eller hur?
Ja, gud ja. Man har ju sett det till och med i hockeyrinkar när det spelas NHL.
Exakt. Men vet du vad? Något som jag tycker är lite sjukt.
Aha.
Känner du till företaget Enron?
Enron, alltså E-N-R-O-N.
Exakt.
Aldrig hört.
Det var en av världens största typ energijättar, kan man säga. Olja och el och allt sånt.
Lite som Skanska där.
What?
Ja, men Ion.
Ion typ, ja. Och året innan det här, 2001 alltså, då så var det en stor skandal med Enron.
Jaha, såklart.
Jätteskandal. Det var nästan större än den här WorldCom-skandalen. De har också förskingrat pengar.
Stoppa pressarna, det är skandal. Det är så skandal jämt då, högst upp.
Men de har någonting gemensamt också.
Konspiration.
Samma revisor. På riktigt.
Alltså vad fan. Men alltså den här revisor. Ja, det är lite sjukt. Men det, där har vi liksom kanske roten till det stora hela.
Ja.
Liksom att de har anställt honom bara för att de vet att han är, eller nu antar jag att det är han, men det känns väldigt så här manlig bransch där uppe med kostymnissar, och det är ofta de som sysslar med konspiration.
Ja.
Ja, men shit alltså. Men alltså en grej som jag tänkte på också, när liksom WorldCom då släcktes ned i princip, eller när de liksom blev dömda.
Mm.
Vad händer egentligen med alla kunder där liksom? Får de fortsätta köra på WorldCom, eller liksom så här, blev de helt jävla internetlösa där?
Du, jag vet faktiskt inte det. Jag antar att de blev i princip nedsläckta eller fick fortsätta med vissa, vad ska man kalla det, premisser.
Ja, för det hade ju varit lite skumt typ om bredbandsbolaget eller Kom Hem eller Telia eller vad det nu kan vara, att de skulle åka dit för konspiration. Fan, det hade varit en jävligt bra nyhet i Aftonbladet och Expressen liksom.
Men var inte det en med Telia, att de hade gjort någon affär i något så här Uzbekistan eller någonting?
Mycket möjligt. Det känns som att det är väldigt mycket fuffens i de där branscherna alltså.
Ja, fy fan alltså.
Och jag tror, med tanke på att det är ju högst kriminellt, så tror jag ändå att det är så jävla flashiga miljöer. Det är liksom möten, kostymnissar som sysslar med konspiration. Det står högst på deras CV. Konspiratörer är de. Och det är liksom, det är inga klantiga brottslingar direkt heller.
Nej.
Utan de vet precis hur de ska lura staten i princip.
Ja.
Shit,
det är sjukt alltså.
Du, jag ser här att skandalmätaren, den går på högvarv här nere.
Alltså.
Där du sa, där du la till det där med Enron och att det var samma revisor som de hade på WorldCom.
Mm.
Jag trycker på den här, ska vi se.
Och fy för helvete vad detta är skandalöst. Det är så motherfucking jävla skandalöst att jag skiter ner mig, torkar mig inte efteråt och sniglar mig fram på en persisk matta med enbart skinkorna så att inte ens kemfett kan rädda mattan. Precis så skandalöst är det.
Ja, det blev en nivå 3, Brutti.
Jävlar alltså, vi har två stycken nivå 3 här ändå. Watergate och WorldCom.
Alltså jag trodde ju egentligen att min där om Stig Berling skulle gå loss alltså.
Ja.
Jag tror skandalmätaren tyckte att Stig Berling fick lite sexappeal där under tiden. Ja, när han var lite spion.
Det var nog faktiskt det. Det måste ha varit det. Sexappeal, 342%.
Kan vara det på Stig faktiskt. Ja, jag tog upp en lång skandal och du tog upp tre kortare skandaler här.
Mm.
Det stör mig lite grann att Stig Berling inte fick en trea faktiskt. För jag tycker som sagt att den var lite skär. Men, ja,
men kanske, den kanske har värmt upp sig nu. Om du trycker igång den igen så kanske han får en trea.
Okej, vi tar då.
Detta är absolut en skandal. Därav skandalöst. Hur i helvete kan detta få ha ägt rum? Fy, fy fan, säger jag bara.
Nej, det är fortfarande en två. Alltså.
Ja, ja,
ja. Ja, den vill inte ge sig.
Vi styr inte över den. Den har sitt egna liv.
Ja, exakt. Vi får se om vi drar med den här skandalmätaren i andra avsnitt här, längre fram.
Ja, nu har vi ju köpt den.
Ja, precis. Ja, vi har tagit upp skandaler i det här avsnittet, Brutti.
Ja, jävlar vilka skandaler.
Och det är ju oftast lätt att man glömmer bort liksom de här skandalerna som faktiskt har skett. Alltså jag tänker så här som jag var inne på förut, att det är liksom gubbar i kostym som styr och ställer lite allt för mycket. Men vi får inte glömma bort att de farligaste kriminella personerna, det är oftast de som har på sig kostym alltså.
Verkligen.
Det är inte de här rånarna med en mattkniv utanför Ektorp som ska försöka sno veckopengen för, utan det är de här farliga jäklarna som systematiskt vet exakt vad de ska göra.
Ja, fy fan, och de slår mångmiljonbelopp och ofta miljardbelopp dessutom.
Om ni vill tipsa mig och Brutti på några skandaler som ni vill att vi ska ta upp, så kan ni göra det och skriva till vart då, Brutti?
Ja, ni kan skriva till oss på Facebook, där vi heter Något Kaiko Podcast. Eller så kan ni skicka ett DM med lite skandaler på Instagram, där vi heter Något Kaiko. Och är ni lite mer old school än så, ja då får ni jättegärna skicka ett mail till oss på nagotkaiko@gmail.com.
Och om du vill lägga en liten skandallös recension, så kan du göra det där du lyssnar på den här podden exempelvis.
Skandallös, inte skandalös.
Jag hörde nu hur dumt det lät. En skandalös recension. Så kan du göra det som sagt genom den här appen. Du kanske lyssnar igenom om den funktionen finns. Hade också varit nice om du går in och följer och prenumererar på den här podden, så att du får en notis om när vi har släppt nya avsnitt. Och kanske ger den en 5 stjärna eller en tummen upp, så ja, vi kommer upp lite i poddrankingen där så att säga. Det har varit sjukt kul. Och jag tänker som alltid här, Brutti, att vi är ju tillbaka nästa vecka igen. Vi är tillbaka med ett kärt avsnitt som jag vet att många lyssnare vill ha en till del utav. Vi behöver inte säga något mer än så.
Nej.
Men vi avslutar med de två gyllene orden då.
Fanculo.
Fanculo.
Fanculo. Nej.
Nej, ha det gröt.
Ha det gröt för fan.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.